Har du några bucklor där hemma?
Alldeles för få.
Men nu fick du en i måndags. För då prisades ju du på Expressens kulturfest. Grattis.
Tack.
Jag var där och såg dig festa runt med en liten täljd trägubbe som du fick. Hade du med dig under kvällen, under armen?
Ja. Mm.
Vad var det för någonting?
Ja, men det är en skulptur som föreställer Björn Nilsson som priset är instiftat efter. Han var en färgstark kulturskribent på Expressen.
Det var faktiskt oväntat snyggt när lilla trägubben till din vita stilrena kostym. Du kanske borde ha den lite oftare som accessoar.
En liten färgklick, det är aldrig fel med en liten färgaccent, vet du.
Tack för tipset.
Varsågod.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Nu är det ju modeveckor igen och jag är lika förvirrad som vanligt. Jag fattar ju inte. Det var ju alldeles nyligen modevecka i Paris, kommer du ihåg? Vi pratade ju om den här Chanel-visningen och hur mycket du älskar slingbacks. Mm. Men nu är det bara fart igen.
Ja, men det är alltid modevecka någonstans, som man säger, i branschen. Men nu är vi i slutet av de fyra stora, det vill säga New York, London, Milano och den här veckan Paris. Och det är en otroligt hektisk period där de stora modehusen visar kommande höst- och vintermodet för ready to wear, inte haute couture som det var tidigare.
Jaha, det är det som är skillnaden. Okej.
Yes.
Ja, den stora snackisen var ju, eller blev ju, Gucci-visningen. Ingen missade väl Demi Moore med svart, tajt läderjacka och lilla hunden som du har lärt mig att den heter Pilaf.
En liten mini-chihuahua.
Mini-chihuahua. Men den här Gucci-visningen blev ju en vattendelare. Vad tyckte du?
Ja, men vad ska jag säga? Tom Ford ringde och ville ha cred för sina gamla idéer som plötsligt dök upp på Catwalk 9. Ja, men det var ju nästan på gränsen till parodiskt i fråga om blinkningar till Guccis sexiga 90-talsmode, tycker jag då.
Som du i och för sig gillar.
Som jag gillar verkligen. Men det var ju onekligen svårt att slita blicken från just Demi Moore. Hon stal ju nästan hela uppmärksamheten från själva visningen. Kanske lika bra det då, med tanke på den här idétorkan som verkar råda på Gucci. Eller, låt säga så här om man vill vara snäll, det vurmande för 90-tals heyday som nu råder på Gucci.
Men, och där är ju inte Gucci heller ensamma om att snegla så här intensivt mot 90-talet.
Det gjorde vi också förra veckan. Då tog upp Calvin Klein med anledning av tv-serien Love Story. Vilket man kan se då, hans minimalistiska 90-talsdesign. Och jag tänkte att vi idag ska damma av ännu en gammal modeskapare från samma tid, men med ett helt annat och mer lekfullt uttryck som verkade parallellt med Calvin Klein i den amerikanska modebranschen.
Ett mer lekfullt uttryck. Där hade du mig ett hello. Vadå, ett lekfullt uttryck mitt i Calvin Kleins minimalistiska 90-tal då, eller?
Ja, Marc Jacobs.
Du menar att han är på något sätt aktuell igen?
Ja, för nu i veckan så släpptes den officiella trailern av filmregissören Sofia Coppolas nya film, en dokumentär om just Marc Jacobs, hennes första dokumentär faktiskt. I can never forget you. I just think the idea of transformation and creating this person that you want to be is part of human nature. My grandmother was like really fashion-y. She really loved clothes and I used to go shopping with her. Is that where your sophistication, your taste comes from? Appreciation definitely came from her. Förväntningarna är ju inte direkt låga när Sofia Coppola är inblandad i något projekt. Verkligen inte. Men det finns ju alltid en förhoppning om något nytt och spännande så fort hennes namn nämns. Marc by Sofia heter i alla fall den här dokumentären och den handlar bland annat om Marc Jacobs kreativa process inför en visning. Spännande grepp.
Mm, känner man igen.
Och det handlar om den här visningen han gjorde inför märkets 40-årsjubileum.
Mm-hmm. Men det är ändå en ganska kaxig titel, Marc by Sofia. Det lovar ju eventuellt någonting mer än den här ordinarie bara visningsdokumentären.
Mm, ja, men det är en lek med man kallar en av sina klädlinjer för just Marc by Marc Jacobs. Och hon är ju hans musa plus att de är bästisar och öppna med det, vilket är en grej i filmen. Men förutom att Marc Jacobs är aktuell genom den här nya dokumentären som släpps den 27 mars i USA, så fick han senaste visning i anslutning till New Yorks modevecka jättebra recensioner.
Oj, vad hände?
Många var så glatt överraskade över att han verkar vara tillbaka på banan igen.
Okej, för det betyder att han har varit borta ett tag, eller?
Ja, men framförallt så handlar det om att han de senaste åren har gjort kollektioner och visningar som mest har påminnt om någon slags högkonceptuella konstruktioner, vad man ska säga, i överdrivna former och bizarra proportioner snarare än kläder.
Men nu så var det då inte bara performancekonst på den här senaste visningen?
Nej, för nu när han visade så var det kläder som, håll i dig, gick att bära. Och det beskrevs också som något av en chock. Men det var pennkjolar och tweed, veringade tröjor, paljettoppar, minikjolar, en slipklänning bland annat. Men gjort lite mer annorlunda, men ändå igenkännbart. Till och med hans kompis, designer Anna Sui, jublade och sa bara, åh, vilken fantastisk show, kläder vi kan ha på oss.
Det säger ju någonting att det blev en chock att kläderna går att bära. Det säger ju någonting om vad Marc Jacobs har hållit på med.
Ja, faktiskt. Och den här kollektionen, den var väldigt mycket back to the 90s, men med en modern twist. Och det var väldigt mycket av den här Marc Jacobs som många älskar när det begav sig. Men det var också en sorts aha-upplevelse att Marc Jacobs, han har verkligen en egen, unik stil. Tala om Gucci och Demna.
Mm.
Och av att inspireras av andra.
Okej, men jag känner mig nyfiken. Vad säger du? Ska vi dyka in i Marc Jacobs underbara värld, du och jag?
Let's. Ja, men hans stil präglar en stor del av modebilden i 90-talets New York. Marc Jacobs, som är född 1963, han ansågs vara den mest spännande och talangfulla amerikanska designer i sin generation. Och under den här tiden så var han oerhört het. Men hans visningar var alltid de mest spännande New York Fashion Week. Alla ville gå på just dem. Och under en period så hade han hela 6 butiker på Bleecker Street i New York. Och sträckan med alla de här butikerna, det kallades ibland skämtsamt för Markland.
Markland. Oj, finns det någon annan designer i modehistorien som har haft ett helt land? Dior Land?
Nej, där var han unik. Och märket lanserades över hela världen. Även Sverige fick en butik här i Stockholm vid Norrmalmstorg.
Men du, vi har ju gjort det till lite av en tradition det här med att vi börjar i modeskaparnas barndom. Där är det ofta någon tygbutik eller att de har gillat att sy. Var det samma med Marc Jacobs?
Ja, men så här säger han själv om den saken. Jag var inte intresserad av att titta på sport. Jag ville inte bli astronaut. Jag ville inte bli USAs president. Jag ville gå till skönhetssalongen med min farmor, sen fixa håret och sen gå till Bergdorf för att prova kapp. Jag skulle kunna göra det i timmar och dagar utan att bli uttråkad.
Och där får man ju ytterligare en ledtråd när du säger Bergdorf. Det ligger ju i New York. Betyder det att Marc Jacobs är liksom born and raised i det stora äpplet?
Yes. Marc Jacobs föddes i New York och växte upp med sin farmor i en lägenhet på Upper West Side nära Central Park. Hans pappa dog när han var 6 bara och hans mamma var inte riktigt mentalt stabil, så det blev farmor. Men ibland smög han ut som tonåring till Studio 54 och dansade disco.
Med Calvin Klein.
Antagligen. Men mest har nog just hans farmor och hennes shopping på det här flotta varuhuset och andra ställen präglat honom.
Var det någon som tog med dig till flotta varuhus när du var liten?
Nej, inte direkt. Men i likhet med Marc Jacobs har jag till stor del faktiskt också vuxit med min farmor. Vars stil på olika sätt har präglat mig.
Åh, du och Marc.
Mm, ja, vi har någonting gemensamt där.
Okej, men det kanske ändå är så man skapar en modestjärna, att den får bo med sin farmor.
Kanske det.
Men när blossade då det här Marc Jacobs stjärnskottet verkligen upp?
I slutet av 80-talet ska jag säga. 1987 så blev Marc Jacobs den yngsta designern någonsin att få Perry Ellis Award av CFDA, det vill säga det amerikanska modebranschrådet då, för ny modetalang. Och sen fick han jobb på just Perry Ellis som var ett stort märke då.
Jag har ingen relation till Perry Ellis.
Nej, det är inte många som har idag faktiskt. Nej. Det var ganska anonymt, lite så här, ja, preppy. Men det var 92 som Marc Jacobs blev känd för allmänheten genom den så kallade grunge-kollektionen eller grunge-skandalen som det blev.
Alltså här börjar vi närma oss ett sånt där liksom modehistoriskt område. Den stora grunge-skandalen. Marc Jacobs stora grunge-skandal. Vad var det som hände?
Ja, men då hade ju grunge slagit igenom och hela den här stilen då med säckiga jeans, rutiga skogshuggarskjortor och grova kängor hade blivit trendigt. Och borta var ju då glamrock-estetiken med tajta brallor och stora hår, som jag gillar dem. Och in kommer istället ett gäng skogsmullar från Seattle.
Jag kan ju avslöja för lyssnarna att det finns ju inget roligare än att höra just Susanne Ljung, dig alltså, höra ditt ofiltrerade hat mot grunge-eran.
Ja, men jag avskyddade både musiken och modet.
Vad var det du hatade så mycket?
Alltså, det var så många som var navelskådande gnällspikar. Alltså, jag talar killarna framför allt. De var verkligen självömkande.
Så det var det mer?
Gnällsång.
Ja, okej. Okay. Mm. Och klädstilen då?
Fruktansvärd. Den stod också så bjärt kontrast mot den här livsbejakande nya glamrock-eran som han tidigare hade rått då, om vi ser nu bara musikmässigt. Och då kommer in det här gänget killar som också var så inneslutna i en egen värld att det var, inga tjejer fick vara med och leka längre.
Nej, det var en killgrej.
Det var en sån killgrej. Naturligtvis fanns det tjejer också, men inte så många. Och det var, jag uppfattade det som en tillbakagång till något mer till en manosfär som jag inte alls tilltalades av, med några extremt få undantag.
Ja, men då fattar jag lite bättre. Så du är där mitt i glamrocken och så kommer någon och drar undan hela glamrocken och skjutsar fram de här killarna i flottigt hår.
Ja, exakt. Som gnäller.
Men hur då gnällde om livet?
Det var ju väldigt självömkande.
Ja.
Och navelskådande, enligt mitt sätt att se det.
Var det inte också det här? Det var
otroligt osvängigt.
Du tyckte det, jag vet. Det här återkommer vi till ibland, bortanför mikrofonerna, hur mycket du hatar grunge. Men kan det inte vara så att du inte heller gillar
det? Men jag säger det så här, jag kan lämna fram ett bevis. Alltså, säg en Pearl Jam-låt som du tycker är bra och svänga in.
Alive, som jag älskar jättemycket eftersom jag är gammal grungeare.
Ja, du gillar Eddie Vedder.
Ja, Eddie Vedder och alla låtar. Pearl Jam, Soundgarden, gillar allt det där.
Ja, men Soundgarden kan jag säga. Jag gör ett undantag för Soundgarden.
Men det är en slags medveten slafsighet. Du är ju, gillar ju inte slafsighet så mycket.
Nej,
nej, det kan vara det. Ja, det, okay. Kan vara det. Men den här grunge...
Ja, men till skillnad från mig så hade Marc Jacobs ingenting emot grunge. Så han gjorde en hel kollektion inspirerad av den här luffarluckan. Då fanns det exklusiva material.
Du ska alltid få in en liten pil mot...
så fort möjlighet ges. Men det var, han hade då sidan, chiffong och kashmir. Och det var inte alls som Perry Ellis kläder brukar se ut. De gjorde ganska preppig kläder. Så det blev ju lite rabander. Och Marc Jacobs slutade på märket året därpå eller fick sparken. Det är lite oklart vad som egentligen hände.
Men du tror att han fick sparken?
Ja, men han säger själv att han gillar den berättelsen.
Just det, som en myt.
Mm. Jag ska berätta en rolig historia kring det här också. Det var att Marc Jacobs, som då var en grunge-fantast, han skickade kläder från den här kollektionen till Kurt Cobain och Courtney Love.
De stora grunge-representanterna under den här tiden.
Får man väl säga. Och de hatar kläderna så mycket att de eldade upp dem.
Nej, på ett bål.
Jag tror många sig sen, i alla fall Courtney.
Då gjorde det. Visst blev de kompisar sen, hon och Marc Jacobs?
Ja, men ja, det blev de. De blev kompisar. Men den här förvandlingen då av grunge till high fashion då, också komplett med Kate Moss som gick i kängor på catwalken, det betraktades som ett bevis för liksom hur Marc Jacobs kunde känna av tidens stämning, örat mot marken.
Tidens härliga grunge-stämning som också du kände av.
Ja, han sa så här, jag ville att modellerna skulle se ut och röra sig som de gör när de går på gatan, som vanligt, när de inte är uppklädda. Och han menade, det är så här vackra tjejer ser ut idag, som han sa då till New York Times. Det här var...
Vackra grunge-tjejer.
Ja.
Blir du inte lite sugen då när du hör det här med vackra grunge-tjejer?
Ja, men jag vill säga så här, att hela den här grejen, upprördheten då, men det påminner lite om hur Yves Saint Laurent fick sparken från Dior 1960 efter att ha visat en svart skinnjacka, eller så kallad blouson noir. Fast den då gjorde krokodil och fodrad med mink, så betraktades det som så fel.
Oj.
Ett faux pas.
Jacobs perfectly captures the Seattle street scene with New York polish. It's the most talked about trend of spring for the Perry Ellis woman.
I'm not fascinated by a woman who spends all day making up and dressing up and has an unlimited amount of money to spend on clothes. It doesn't interest me, and I'm not fascinated on an intellectual level or even on a visual level, because there's no individuality there.
Ja, men han hade som sagt den förmågan att känna av då vad de här vindarna blåste som grunge-grejen. Och den här talangen då, det är snarare någon typisk signatursiluett det är kanske det som mest har kännetecknat Marc Jacobs. Och han säger själv att liksom, jag är ingen uppfinnare, det är säkert. Jag är ingen Azzedine Alaia.
Och Azzedine Alaia är då symbolen för någon som verkligen är en designer med stort D.
Men han var ju ett geni som kunde skära till kläder så att de satt som ett andra skinn. Och det gjorde eller gör inte Marc Jacobs. Han säger så här, jag designar kläder och ja, de har referenser till andra kläder och andra saker jag sett förut. Och det är helt okej för mig, som han säger. Väldigt ödmjukt. Men han fick alltid till det. Och får väl fortfarande till det. Så att det blir just Marc Jacobs. Men det har ofta varit ganska flickaktiga grejer med så rundade kragar och skor med rundad tåhätt och sleeves, så kallade Mary Janes. Det har varit mjuka färger, knasiga mönster, lite barnsligt och flickaktigt.
Men den här barnsliga stilen, han fick ju ändå med många stora namn på det här tåget, som jag minns det. Var det inte så att han typ till och med fick Courtney Love till slut att bära de här flickiga dressarna?
Ja, men det stämmer. Men den kändaste historien är ju den av Winona Ryder, för hon hade ju åkt fast för att snatta kläder på ett varuhus i Los Angeles i början av 2000-talet. Däribland just en kashmirtröja från Marc Jacobs. Och på rättegången året därpå så bar de kläder från hans märke.
Från Marc Jacobs? Ja. Alltså de snattade grejerna?
Nej, för Marc Jacobs hade ju gått igång på att hon hade snattat hans kläder och skickat då andra grejer till henne för att bära på rättegången. Det här gav dem båda enorm uppmärksamhet, så pass mycket också att han bad ju henne sen att bli modell i reklamkampanjer.
Vilken solskenshistoria om snatteri. Såklart ingenting som vi uppmuntrar till, vill vi vara tydliga med, men det slutade ändå väl.
Det slutade väl för henne.
Men berätta mer om det här med att han var så här verkligen kändisarnas favoritdesigner.
Ja, men han hade ju också lite grann som ett trollspö. Han kallade sig ett tag för The Prince of Cool, för han kunde förvandla en tönt till en trendtjej, eller som i Winona Ryders fall, ta någon som fått dåligt rykte genom att snatta att bli rumsren igen.
Och vilken superkraft.
Till och med cool, ja, verkligen. Och han lyfte även fram Victoria Beckham när hon var som mest par inom mode. Och han tog ju med henne i en reklamkampanj, jag vet inte om du minns det, där hon är placerad i en jättelik shoppingkasse, bara benen sprattlar fram.
Och då hon ligger och sprattlar i en påse.
Ja, ja, precis. Jag tror att hon kanske inte riktigt gillar det här.
Själv?
Nej. Då. Hon tänkte att ja, han driver nog med henne. Men jag tror faktiskt att han gjorde det av någon genuin kärlek till de här lite knasiga brudarna i branschen.
Men du själv då, om du fick välja mellan att ligga i en sån shoppingbag och sprattla med benen eller att klä dig topp till tå i grunge-modet?
Shoppingpåse any day. Men en som hade koll på Marc Jacobs och hans framgång över den här tiden då, det var ju då Bernard Arnault, vår kompis från LVMH.
Just det.
För mitt i allt det här så blev Marc Jacobs utvald av LVMH att bli, och Louis Vuitton, att bli deras första modedesigner. Någonsin.
Va? Vadå? De hade alltså aldrig haft någon designer på företaget?
Nej, de hade inte ens börjat göra kläder.
Vad gjorde de då?
Ja, men de gjorde lädervaror för bättre bemedlade i ganska hög ålder.
Mm-hmm.
Men 1997 så utsågs Marc Jacobs till kreativ chef för Louis Vuitton. Och han var där i hela 16 år. Det är en evighet med tanke på hur fort folk byts ut idag.
Men så att Louis Vuitton har då väldigt mycket att tacka Marc Jacobs för.
Men skojar du? Ja, men Marc Jacobs introducerade inte bara damkläder för märket utan även grunden till hela den här väskhysterin som tog fart i början av 2000-talet.
Och hur gjorde han det?
Ja, men han inledde ju samarbete, eller som man säger idag, collabs med olika konstnärer och andra designers, Steven Sprouse, Takashi Murakami, Richard Prince och Yayoi Kusama, hon med prickarna, du vet.
Mm, så han var alltså oerhört tidig på bollen med det här med samarbeten.
Ja, men han är väl collabs blueprint.
All right.
Ja, men början till allt. Ja, men bara det här Murakami-samarbetet med de här små färgglada väskorna, det genererade $300 miljoner i försäljning. 3 miljarder, kan du tänka dig resten sen?
Ja, det går ju knappt att tänka sig. Det är väl bara Bernard Arnault själv som förstår.
Ja, men lite kul är att ledningen för Louis Vuitton, eller LVMH, då var extremt skeptiska till de här graffiti-inspirerade väskorna som Steven Sprouse gjorde för märket då. Det var den första kollektionen.
Alltså graffiti-inspirerade väskor?
Mm. Ja, men man kan ju förstå deras skepticism. För här hade de då haft sina diskreta monogram och färgskala i brunt, beige och gult, och så blaff på med sprayfärger i neon, knallrosa, knallgult.
Det var så väskorna såg ut.
Ja, men det blev ju en buzz kring det här, och väntelistan blev så lång att de var tvungna att ge med sig plus att det blev piratkopier, så det var ju bra val.
Oförtjänt, och, när de var så skeptiska, ja, att de inte trodde på sin egen konstnär där.
Nej, men det var ju som Louis Vuitton hade fått en sedelpress. Ja, men de tjänade ju så mycket pengar på de här collapsen. Och Marc Jacobs skapade extremt mycket PR för Louis Vuitton tack vare visningarna för märket också. Det var ju så här sensationella scenerier, måste man säga. Han hade ju hur mycket pengar som helst stod till buds då. Det var ju stora fontäner, karuseller, och en gång så hade han ju dragit in ett helt ånglok i naturlig skala. Ja, men det var helt galet.
Alltså vet du, jag blir nästan så här utmattad av att höra hur han orkade med det här med ånglok och karuseller. Alltså det låter ju som det var så mycket för Marc Jacobs att stå i.
Ja, verkligen. Och dessutom skiffrade då LVMH in pengar till Marc Jacobs egen märke, så han kunde bränna det. Så det var ju ännu mer jobb för honom. Han öppnade Marc by Marc Jacobs 2001. Det var en billigare linje då, med liksom mer basplagg, liksom jackor och klänningar och souvenirgrejer. Ja, men det var inte kul att gå in i den här butiken, för det fanns alltid någonting att pilla på. Det var liksom en liten leksaksbutik. Ja, men du kunde köpa en liten nyckelring eller någonting sådär. Det blev ju superpopulärt, så alla kunde köpa in sig i det här märket och utan att bli ruinerade som man blir idag.
Alltså en riktig succé, både kulturellt och finansiellt.
Ja. Men plötsligt då så fick Marc Jacobs nog eller sparken.
Mm-hmm.
Ja, men 2014 så slutade han då på Louis Vuitton, och året därpå så la han ner nästan allt förutom den här lite mer exklusiva damkollektionen, och bort då försvann även den här Marc by Marc Jacobs. Och ingen fattar någonting, allra minst hans businesspartner Robert Duffy, som han jobbat med hela tiden. Jag fattar inte det här beslutet, sa han. Varför slänger du bort allt som ger pengar?
Stackars Duffy.
Ja, stackars Duffy.
Vad frustrerande.
Ja. Men då hade liksom Marc Jacobs mer än 250 butiker över hela världen, och hade liksom sminkserier, parfymer och barnkollektioner, en bokhandel, den har han kvar. Men bara puff!
Allt borta. Puff. Men vad hände? Varför gjorde, vet man idag varför han gjorde det?
Ja, skulle du säga att det är ett av modevärldens stora mysterier. Kanske var han utbränd, kanske var han bara less. Men,
kanske var han på Studio 54.
Kanske var han på rehab. Men, ja, men under senare år så har ju då lysten kring honom och hans märke minskat.
Det har det verkligen.
Rejält. Men Marc Jacobs lade ju inte helt ner. Men han sålde grejer på nätet. Men det var ju lite trashigt, lite krimskramsigt. Och det gjorde ju då att många slutade förknippa det här märket och namnet med lyx och någonting återvärt som det tidigare var.
Det låter ju inte bra för ett modehus.
Nej. Det gör det inte. Och 2018 så publicerade New York Times en artikel med rubriken How Marc Jacobs Fell Out of Fashion. Typ hur Marc Jacobs inte längre blev moderiktig.
En sån rubrik vill man kanske inte ha.
Nej, ja, men till och med Bernard Arnault börjar bli orolig över Marc Jacobs. För att fråga om affärsklimatet då för modeföretag under Donald Trumps första presidentperiod, så svarade Arnaud så här: men det är inte så oroad över. Jag är mer bekymrad över Marc Jacobs än över USAs president. Då är det illa.
Marc Jacobs, han har ju en ganska pepprig persona också.
Ja, han insåg ju ganska tidigt att det var, fanns en poäng med att göra sig till en karaktär.
Alltså göra sig själv till en karaktär?
Ja, långt före sociala medier, måste jag säga.
Hur fattade han det då?
Det lustiga är att han först var liksom rädd för Instagram. Jag är så förfärad över hela sociala mediegrejen, sa han. Han sa att jag fattar det inte. Det tilltalar mig inte.
En till likhet mellan dig och Marc Jacobs, förutom farmor.
Ja, precis. Men det här var ju då innan han kom på att han kunde börja lägga upp sexiga selfies.
Okej, det är det som kan vara en morot.
För honom blev det uppenbarligen det. För att 2015 så lade han upp en bild på sin nakna underkropp, vågat men inte explicit, som man säger, på sitt konto.
Okay.
Och det här var ju då, säger han i alla fall, tänkt som ett privat meddelande till en annan.
Ja, han fick krishantera och förklara varför,
ja,
han lade upp det.
Han tog ju ganska snabbt ner det, och då skrev han så här: jag ber om ursäkt till alla som blev förolämpade. Jag är en gay man, jag flirtar och chattar ibland med killar online. Stort problem, försvarar. Men New York Post, där skvallerkvällstidningen, skrev ju också att ja, men Marc Jacobs, han höll en orgie med 10 personer.
Oj, hur går det ens till? 10 personer?
Ja, fråga Caligula, jag tror han var en hejare på mega-orger.
Värst vad du verkar insatt. Men nu då, så menar du att Marc Jacobs, att han är på gång igen?
Ja, inte bara tack vare den här firade visningen, utan LVMH verkar vilja satsa på honom igen för det här då, det franska lyxkonglomeratet då, som äger fortfarande en del av Marc Jacobs. De har försökt sälja märket, men nu verkar de vilja återinvestera lite grann.
Intressant.
Och, ja, och det verkar som att Marc Jacobs Beauty, det vill säga då hans skönhetslinje, ska väckas till liv igen.
Okej, så att LVHM återinvesterar, det är ju ändå verkligen en ledtråd till att han skulle kunna vara på väg tillbaka. Och sen också dokumentären, men utöver det, finns det fler tecken på att han börjar bli het?
Ja, men i slutet av förra året så fick jag ju uppdrag att göra ett helt nummer av amerikanska Vogue. Det är ju första gången en designer fått göra det, så det blir ju lite uppmärksamhet kring den saken också.
Gjorde han det bra då?
Det måste jag säga att han gjorde.
Mm. Men vad tror du att han ploppar upp nu då, om det nu är så? Vad är det som vi behöver? Vad är det som han representerar? Varför vill vi ha honom igen?
Ja, men i en tid där det verkar råda idétorken och modet så blir Marc Jacobs extra intressant.
Alltså idétorka, typ att dämna, refererar gamla Tom Ford-grejer etc. etc.
Ja, inte bara han, utan Marc Jacobs är så pass egen och det är inte så lätt att hitta den här typen av original som har integritet och pushar sin egen vision. Men Marc Jacobs är en av dem. Han är ett unikum idag när så mycket är likriktat och ängsligt. Ska det sälja? Vi måste sälja. Man kan bara inflika att den här senaste visningen han gjorde nu, den har ju titeln Memory.loss, alltså minnesförlust. Men den är ju också en kollektion att, där han samlar sina egna referenser från också folk som han har blivit inspirerad av. Helmut Lang, Prada, men tolkar på sitt sätt. Men han ger cred till om han har lånat och inspirerats av. Men han gör ju alltid att, så att det blir väldigt mycket Marc Jacobs, men jag tycker ändå det är snyggt gjort att berätta vem och vad han har lånat.
Mm, och lyfta andra.
Och lyfta andra.
Fint. Med de orden. Tack för att du lärde mig så mycket om Marc Jacobs.
Tack Samanda Ekman.
Tack Susanne Ljung. Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.